är vi igång, John.
Hallå, Erik.
Hallå. Du lovade mig och jag lovade dig senast vi pratades vid.
Det där låter ungefär som någon form av att vi ska ingå äktenskap eller
så. Nej, det är inte riktigt så högtidligt. Men vi lovade ändå varandra att vi skulle försöka ta oss ut och jaga.
Ja.
Hur har det gått?
Nej, det har inte hänt.
Nej, det har ju inte det.
Inte ens i närheten.
Nej, inte jag heller. Nej. Jag har flott en räv.
Vi kommer snart inte kunna hålla på med den här podden längre och kalla den för jakt och politik. Vi får snart kalla den för politik och annat elände.
Ja, fullständigt rimligt. Kanske inte riktigt lika klatschigt ändå som...
Nej.
Kanske inte drar lika mycket lyssnare när man tänker till.
Nej, jag har inte jagat. Och hundarna tittar otroligt snett på mig.
Mm.
Därför de, den här tiden på året så tycker de att bara husse tar på sig jackkläderna och får hoppa upp i bilen och åka varvet. Bara det är ju någonting liksom.
Ja, men precis. Det är ju spännande det också.
Ja.
Förhoppningen sitter där och hoppas, ska jag få ut och spåra någonting?
Ja.
Det är klart
och för din del så är det väl stor sannolikhet om du råkar skjuta på något.
Nej, det är väldigt sällan det händer. Men John har fått för sig att jag inte kan skjuta.
Ojo.
Vad då?
Nej, men alltså inte kan skjuta och dra den långt.
Nej, så är det väl. Nej, men vad heter det? Men har du gjort något annat jaktligt då?
Nej, ja. Vi har ju röstat i kammaren för att sänka referensvärdet på varg till 170.
Ja, just det har vi ju gjort.
Så det är väl ändå jaktligt?
Ja, efter att vi pratade senast så upptäckte jag ju alla de här mejlen i min inkorg från alla arga som tyckte att man skulle ha fler vargar eller i vart fall inte skjuta på de vi redan har.
Mm. De som numera kallar mig för varghatare och så vidare.
Ja du, det var ändå ett ganska snällt uttryck.
Mm.
När man läser de här, man ska inte läsa alla, men när man läser de som man läser så blir det väldigt tydligt att man har väldigt olika inflygningar i den här frågan kan man ju säga.
Mm.
Men nu är det beslutat, referensvärde nationellt, 170 vargar. Mm. Och regeringen ska följa det här då.
Precis som de gör med alla andra tillkännagivanden.
Exakt så, de är ju så oerhört duktiga.
Mm. Mm. Nej, det kommer ju såklart inte hända någonting. Nej. Med den här regeringen, utan vi ser fram emot ett maktskifte till hösten och då får vi ta tag i det här, och jag tror att en stor del av det här kommer att bli arbetet gentemot EU.
Ja, det är det, och sen så är målbilden att vi behöver ju skjuta någonstans i häraden 200-300 vargar för att få det här att komma ner till de nivåerna.
Om man skulle göra det på ett år så...
Ja, jag menar att man ska göra det i ett svep. Men liksom för att uppnå det man egentligen är ute efter.
Ja.
Så det kommer
vi går väl några spännande år till mötes får man säga.
Mm. Så är det. Har du gjort något annat då? Nej, det var det som var jaktligt. Trycka på en knapp.
Ja. I kammaren.
Och det är dessutom inte ens den sortens knapp som man liksom trycker på med eller kröker pekfingret. Utan du trycker... Vilket finger använder du när du voterar?
Så nu, Erik. Ja, jag brukar använda faktiskt avtryckarfingret.
Du gör det? Ja, men jag brukar göra det. Eller så sätter jag tummen på. Om man ska rösta samma sak flera gånger i olika frågor så sätter jag bara tummen där och sen så kan jag tänka på något annat en stund. Men det är väldigt sällan det händer, så man måste ju vara på hugget.
Att du tänker på något annat?
Ja, nej, men det blir komplicerat. Men vi behöver inte gå in på detaljerna. Men hade man suttit i regeringsställning...
Jag tror vi kommer gå in mycket på detaljer idag.
Jo. Men har man suttit i regeringsställning med majoritet som bara fick igenom allting, då behöver man ju bara trycka på grön knapp.
Nickedocka.
Ja, exakt så. Transportkompani.
Ja.
Knapptryckarkompani heter det inom bok jag hörde någonting om.
Ja.
Fantastiskt. Så är det ju inte riktigt nu. Men vi ska prata om någonting idag.
Ja.
Berätta.
Naja, vi ska prata om nattsikten.
Precis. Vi började ju prata lite grann om det senast. Bara liksom gick förbi det i förbifarten. Och då tyckte vi att det lät som ett intressant ämne att titta vidare på.
Ja.
Så då gjorde vi ju det.
Och lite allmänt jaktetik och så kopplat till just de här nattsikterna tror jag är intressant.
Ja, men precis. För det är ju inte bara så här, teknik och juridik. Det handlar ju om, som vanligt också när det gäller jakt, etik. Och välkommen till podden, Victoria.
Hej, tack.
Välkommen. Berätta lite grann, vem är du?
Jag är bitränande förbundsjurist på Jägarförbundet.
Just det.
Jag är ju en biten jägare.
Ja.
Och jag jagar nästan bara vildsvin.
Vad har du för hundar?
Jag har en jämtvaktel, en blandras. Han är snart 3. Och vi har tränat mycket med honom så att han har tänt på vildsvinen.
Vad kul.
Jätteroligt. Han har fått jaga mer än vad ni har gjort.
Ja, men
det är bra. Jag med, tror jag. Så det är jättekul. Ja. Men det är ju roligt med all jakt. Jag går med min hund och jagar, men ni vet, klövvilt. Och vi är runt. Man är där man är. Det blir kul.
Just det. Vad roligt. Och du, som sagt, du är lite expert på det här med nattsikten. Vad är det som gäller? Vad får man göra? Vad får man inte göra?
Det tror jag är jättebra att gå igenom faktiskt, ja, ska för vi börja svenska där? Jägarna.
Ska vi börja där?
Ja.
Ja.
Ja, det gör vi. Vi tittar lite grann. Men vad är det vi pratar om då? Du säger nattsikten. Vad är ett nattsikte?
Ska vi säga ljusförstärkande eller termiska sikten då? Är det bättre formulerat?
Ja, lagstiftningen är ju lite lurig. Ja. Den var ju lite obsolet. Alltså. Den var ju nästan...
De där lagstiftarna.
Ja,
alltså.
Vad tänkte de egentligen? De skulle prata med juristerna.
Ja.
Det här med lagstiftningen var ju när den gjordes nästan inte riktigt hemma ändå. Så man talar om termiska sikten. Alltså, det är ju sådana sikten som omvandlar värme till en bild. Så vi ser ju inte verkligheten, utan vi ser en tolkad bild i vårat kikarsikte eller i våra spotter, det beror på vad man har. Och när vi talar om mörkerriktmedel som Daniel Ligné har valt att liksom sammanställa, så, ja, men det är ett bra ord, det tar in alla andra typer av mörkerriktmedel. Ja, men ni vet, man har kikare som vad gör de? Förstärker mörkret och ja,
de förstärker ljus.
Jag är inte så bra tekniskt.
Ja, men de förstärker det ljus som finns, och sen så kan man ju också ha ytterligare belysning med hjälp av en sån här infraröd lampa som inte syns med blotta ögat, men som det riktmedlet ser. Liksom.
Ja, och du vet ju, vi pratade ju tidigare idag om att jag tog med lagstiftningen. Jag ska faktiskt läsa lite grann exakt vad som står. Och det står ju inte i jaktlagen, utan det här står i jaktförordningen, det vi ska prata om. Men allting som vi pratar om idag, alltså säker jakt, eller all jakt egentligen, kommer ju 27 paragrafen i jaktlagen, som man kan säga är våran, ja, det är ju våran generalparagraf eller våran portalparagraf.
Som inte vore så dumt att känna till.
Nej, den är ju viktig, den ska man ju känna till. Och ibland så får vi ju höra på förbundet, eller jag privat får höra att så här, men varför pratar inte Jägarförbundet mer om vad man får och inte får? Ja, här kan man ju vara en fräckis och säga så här, vadå, det är upp till var och en att kunna det här. Men jag tycker att Jägarförbundet är ganska duktiga. Man informerar på hemsidan när man går ut och pratar, och vi pratar nu och sådär. Men det, sen är det ju viktigt att man som enskild person har koll på hur får jag skjuta, och när får jag skjuta, vad får jag skjuta och när måste jag avstå. För man får ju egentligen bara skjuta när lagen eller förordningen säger det.
Just det. Mm. För allt, alltså utgångsläget är... att jakt inte är tillåtet, förutom om det är undantag.
Ja, men det kan man säga. Ja.
Mm. Tyvärr är det ju så.
Tyvärr är det ju så.
Tänk om det hade varit på andra hållet.
Ja. Vi har ju väldigt, alltså här i Sverige, vi har ett jättefint läge. Vi får jaga hela året. Vi får jaga med hund ganska så frikostigt. Eller vi får ju jaga frikostigt. Vi måste ju börja med vår lösningsjakt såklart. Men den är ju ändå frikostig tidsmässigt. Men sen klart, där finns det några abrovinker att tänka på. Och sen har vi ju vilt att jaga. Ja, men hela kalendern i princip.
Och vi har ju en otrolig palett egentligen utav vilt att jaga i Sverige. Som vi ska vara väldigt rädda om, för att det ska man också ha med sig, att debatten på EU-nivå kanske många gånger inte lika positivt inställd. Så vi ska vara väldigt rädda om jakten i Sverige.
Ja, men det ska vi. Vi har ju medlemsländer där man inte ens får jaga. Ja. Somt eller alls.
Just det. För att jag säger att det är ett undantag. Det är ju så en juridisk konstruktion snarare än liksom...
Ja, men det har du ju rätt. Så är det ju.
Det är ju verkligheten att göra på det viset. Och det finns ju andra situationer där man använder samma juridiska konstruktion för att reglera någonting.
Ja, alltså juridiken är ju en samling med ord, så att säga. Och så ska vi förhålla oss till de orden. Och ja, men så här, när vi pratar, du och jag, i dagligt tal. Mm. Du får ju förhålla dig till massa grejer hos mig. Ja, med kropps... ställning och ja, men kanske så här, såg hon trött ut när hon kom, vad hade hon i handen, hade hon kaffe, verkar hon glad, vad har hon för ord och hur förmedlar orden, men lagstiftningen den har inte de nyanserna.
Sen kommer det där juridiska käbblet.
Mm. Ja. Just det. Och då, och det ska vi ska göra det då.
Ja. Det är kul.
Ja, du och jag ska käbbla lite. Det blir skoj.
Se fram emot det.
Ja.
Men om bara liksom, om man cirkulerar tillbaka då så att säga, men vad är det som egentligen gäller för de här så att säga mörkerriktmedlen då, eller vad vi ska kalla det.
Ja, men precis. De här, det är ju ljusförstärkande riktmedel, sånt som vi kan jaga med på natten. Ja, men det första är ju, vad får man jaga med de här då? Vad tror ni?
Vildsvin på öppet fält eller vid åtelplats.
Ja, men precis. Du har ju pratat om det förut, så du har ju värsta kollen.
Duktig
man får bara
jag
jaga.
Kan vara så att jag läste förordningen.
Man får bara jaga vildsvin. Det är det enda vilt man får, som huvudregel. Det är ju jaktförordningen som tar hand om vad vi får och inte får. Och nu, det är 14 paragrafen A. 14 A-paragrafen i jaktförordningen. Elektronisk bildförstärkare, där har vi. Det var det jag sökte. Mm. Elektronisk bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning får användas i nära anslutning till jaktvapnet vid jakt efter vildsvin. Punkt.
Just det.
Inget annat vill stå där. Så, då har vi utrett det. Mm. Det är en icke-fråga. Mm. Nu vet vi det.
Mycket bra.
Bra. Termiska sikten. De får dock endast användas vid jakt i öppen terräng eller vid åtelplatser. Ja, det är det där vi ska prata om sen. Här finns det ju mycket god saker. Mm. Men nu vet vi vad det säger, eller hur? Det. Ja, det är det här vi ska förhålla oss till.
Förstod du, Erik? För annars får du fråga nu.
Ja, jag förstod. Vill du ha stöd, John?
Nej, det går bra.
Nej, okej. Okay. Jag förstår. Det är jag som är formalisten av oss två, så frågar du mig.
Men det är klart att vi har undantag. Ibland så beslutas det så skyddsjaktsbeslut, och där kan man kanske omfatta annat vilt vid användningen av den här typen av hjälpmedel.
Så hur vanligt är det då? Det är ganska ovanligt.
Ja, det är ganska ovanligt.
Det har väl hänt några enstaka tillfällen bara.
Ja, det skulle jag säga.
Och det mest typ dovgjort i Sörmland.
Ja, kul. Det är roligt också.
Eller?
Ja, förra året hade vi den typen av beslut där vi kunde jaga, eller man kunde jaga, dov i Östergötland, Åtvidaberg. Då fanns ett sånt beslut. Men ja, det är klart att vi har ju det här beslutet om skyddsjakt på dov i Sörmland.
När det gäller eftersök då?
Ja, eftersök det faller under 28 paragrafen. Och den i jaktlagen. Ja, men i jaktlagen, det är något helt annat. Eftersök är ju inte jakt. Alltså har en situation har en jaktsituation gått över från jakt till eftersök, då upphör ju också de jakträttsliga reglerna i den meningen, så att säga. De upphör med fnuttar att gälla. Och så kliver 28 paragrafens regler in. Och de berättar för oss att vi måste göra det som behövs. Vi får ta till de medel som krävs för att kunna förkorta viltets lidande.
Så det innebär i praktiken att om jag på bästa sätt löser min uppgift med ett ljusförstärkare bildomvandlare, eller vad det heter,
elektronisk bildomvandlare. Ja, precis. Ja. Men allra vanligaste är det väl att du har grön lampa eller vit lampa.
Mest
på,
sannolikt.
På, eller har i alla fall varit till nu, tror jag. Sen tror jag det är många som har köpt de här nya fina sikterna och hjälpmedlen. Mm. Och i de här situationerna kanske det kan vara av nöden påkallat.
Mm. Och bara för att förtydliga nu, alltså paragraf 28, då pratar vi alltså om paragraf 28 i
jaktlagen.
Som
handhar eftersök.
Och paragraf 28 i jaktförordningen
är någonting helt annat.
Då pratar vi alltså
möjligheten att freda egna djur egentligen mot rovdjur.
Exakt så. Bara så att vi inte, alltså paragraf 28 är ganska känt när man pratar
Man säger paragraf 28, men jag tror att vi pratar både om eftersöket ibland.
Exakt så.
Och ibland av värna hund.
Det ena ligger i lagen som riksdagen beslutar, det andra ligger i förordningen som regeringen beslutar. Helt enkelt. Ja, men perfekt.
Rätt ut det här.
Då fattar vi också.
Ja,
ja, nice. Men eftersök då får man alltså använda sig av de här olika hjälpmedlen om det är så du bäst löser uppgiften.
Ja, men det får man göra. Det får man göra.
Mm. För då är det inte jakt längre.
För då är det inte längre jakt, precis.
Mm. Nice.
Och det är ju sunt egentligen.
Ja, men
på alla möjliga sätt ska kunna förkorta lidandet.
Ja, men precis. För det är ju faktiskt precis så det är tänkt. Alltså vi ska förkorta viltets lidande. Det handlar inte om någonting annat.
Nej, för det har man ju liksom varit med om i något tillfälle. Ja, man har skjutit någonting som har gått vidare en liten bit bara. Men det kan vara svårt att se för det har blivit mörkt. Då är ju en sån här, ja, men till exempel en värmekamera eller en värmekikare. Det kan ju vara ganska, gå snabbt och spana av och på det viset snabbare kunna hitta än om man behöver gå och hämta hund. Kanske behöver ringa dit någon med hund. Så på så vis så kan det ju vara ett hjälpmedel.
Absolut, sen är det ju sådär, du spelar ingen roll om du har en spotter och du ser vart det ligger. Du kan vara tvungen att, du får ta dit din hund för ändå.
Så kan det ju vara.
Och så kan man vara tvungen att släppa eller man spår ändå. Mm. Hunden är ju inte, vi kommer ju inte ifrån dem.
Nej.
Och de är ju också, de finns ju också reglerade att vi ska ha ut hund. Om man har gjort en skottplatsundersökning som visar att viltet har skadats, då ska hund kunna vara på plats inom 2 timmar från skottillfället. Mm. Ja.
Jag tänker så här kring det här. Det här är ju väldigt mycket nya saker. Ny teknik. I våra gamla traditionella utbildningar för att få bli ägare och så vidare så har vi inte hanterat det här. Kommer man att förändra befintlig jägarutbildning och framförallt kommer vi att behöva bygga på kanske för gamla jägare?
Ja, det tror jag absolut. Jag tror vi kommer att vara tvungna att vidareutbilda de jägare vi har idag och särskilt de jägare som känner ett behov av att få använda de här verktygen. För jag menar, alla tycker inte att de vill det eller behöver det. Men de som har det, den lusten att säga, men det här kan ju komplettera min jakt. Ja, men då kan jag tycka att det ska vara en utbildning. Jag vet att det inte bara jag som privatperson som tycker här, utan det här är någonting som även förbundet verkar för. Jägarförbundet ser ett behov av att vi vidareutbildar våra jägare. Precis som att vi behöver göra vidareutbildning vad det gäller hygienfrågan, vilthantering och så vidare. Så vi har ett behov av att vidareutbilda oss. Vad det gäller hur man ska utforma utbildningarna för att bli en jägare, det kan ju inte egentligen jag svara på, utan det ska ju vara någon som jobbar med utbildning. Men jag rent förnuftsmässigt, jag fattar ju att det är dit vi kommer nu. Det är klart att vi får släppa på det. Men som det ser ut idag tror jag inte att man i vart fall... Jag ska inte säga att jag vet. Jag har själv inte stött på att man har under en jägarexamen eller en jägarutbildning har erbjudits på jägarskolan. Kolla här, nu ska vi titta i de här. Det har jag väl inte. Men jag kan väl tycka att det också ligger en... Det kanske ligger ett behov av att vi förlänger våra utbildningar, de här snabbkurserna på 3 dagar. De kommer ju inte kunna komprimera all kunskap, all artkunskap och du har ju massa erfarenhet. Om du och jag skulle ut och jaga tillsammans så skulle jag förmodligen kunna iaktta dig och fråga dig, hur tänker du här? Du gör lite torranläggning. Vi känner av varandra och jag kan läsa in i dina jaktliga maner, vad som händer, och du kan titta på mig och förklara och sådär. Det hinner du ju inte få med dig på 3 dagar.
Nej.
Så att vi kanske överhuvud behöver göra om hela våran tanke kring utbildningarna. Det kanske är dumt.
Men har det inte blivit lite svårare med de här korta, snabba utbildningarna när man gjorde om proven, så att inte, liksom, man kan inte förutse frågorna på samma sätt?
Ja, men det tror jag.
Det försvårar ju för dem som bara vill komprimera och plugga frågor.
Ja, jo, men det tror jag.
Och det förbättrar ju också, skulle man kunna säga. Eller utöka behovet av att faktiskt lära sig.
Ja, men visserligen tror jag att man skriver om de där frågorna nu. Det är väl en översyn som sker nu med examensfrågorna. Så där tror jag att det finns en ganska aktiv... Alltså man är väl proaktiva i den frågan.
Får jag fråga då... vi tar vidare diskussionen härifrån nu. Men nu är det här ganska nytt. Och många tycker att det är nyhetens behag. Och man har börjat använda det här. Och ur din synvinkel då, som juridisk kunnig i det här. Och dagens sociala medier och så vidare. Använder jägarna det här på rätt sätt? Vi har ju sett, det verkar vara väldigt mycket särskilt i Kalmar län där man har skjutit kossor och allt möjligt och så vidare. Och nu behöver vi inte gå in på enstaka fall och vi behöver inte säga om vi känner till namn och så vidare. Men som rent juridiskt, för jag tänker du ser ju också sociala medier i jaktgrupper.
Ja, men det gör jag. Jag är ju med i lite jaktgrupper. Jag tycker det är skojigt. Jag har väl också sociala medier med. Sen finns det ju ett annat värde i det också. Man ser lite, man kan ta lite tempen på samhället så i de här grupperna. Och förekomsten av de här hjälpmedlen, de har ju ökat. Det ser jag. Och jag kan tycka att man har ett så här lingo, ett språk som blir lite mer så här, nu ska jag ut och ska slakta grisen. Alltså att det blir lite så här, man tappar lite så här respekten för viltet och det blir lite rock'n'roll. Och jag säger inte att det man får väl ha en jättehärlig euforisk rock'n'roll-känsla. Men det finns mycket annat kring det som man inte får glömma. Men jag tror att om man är ute på nya marker eller man kanske är ett sällskap man inte är bekväm och så vidare. Så det tas ju bilder som hamnar upp. Och man kanske filmar någon liten privat snutt som sen delas. För man hashtaggar ju, det gör ju folk på massa sätt. Och det blir ju explosivt, det bara smäller till, så är det ju där ute.
Och går inte att få bort.
Nej, men det vet ni väl. Alltså, vadå? Internet glömmer ju aldrig. Nej. Det är bara kolla Wayback Machine eller vad man nu gör. Man kan ju plocka ner, men... De som är lite duktiga, de kan ju gräva fram det där. Alltså inte jag då.
Nej, men Wayback Machine och andra sådana där, när man kan liksom gräva fram allting möjligt, precis. Och det gör ju också att jag tror vi underskattar lite grann. För vi pratar ju ofta om våra möjligheter i det här huset att göra bra saker. För jakten begränsas om inte förtroendet för jägarna är stort.
Ja, men vi pratar om tredje statsmakten och då talar vi om så här, erkända medier. Men vad händer med de här egna medierna som idag är så starka? Alla, vi tre skulle kunna köra. Vi startar en YouTube-kanal. Den kommer heta Coola på Vi ut och jagar. Jag har ingen aning vad vi ut och jagar. Och kan vi viska
det? Det var flashigt.
Och det är asflashigt, tror jag. Det blir ballt.
Ja. Jag tror att det skulle gå bra.
Ja, det... du fattar man ju. Men det som händer är att när man är själv hemma, man producerar lite härligt och så lägger man upp en snutt, så kan man glömma sig. Det kan komma grejer eller man... Mm. Jag ska vara helt ärlig, jag vet inte om jag är naiv. Jag tror inte de flesta människor har ont uppsåt. De tänker inte så här, jag ska skadskjuta fel djur. Så det, jag tror inte alls det finns. Jag tror att det finns en oerhörd jaktglädje i vårt avlånga land.
Absolut.
Exakt. Alltså våra jägarkoll, alla älskar att jaga. Det är det vi gör. Vi gör ju det här för att det är så himla roligt. Och nu finns det en möjlighet att jaga lite till. Eller på hela dygnet. Och så ut och det ska bli roligt om man köper grejer. Och man kanske tycker det är lite extra härligt.
Men kan du inte ge oss några kortfattade exempel på saker som du har sett? Att det här är ju direkt felaktigt.
Jo, man skjuter och filmar. Och så skjuter man ute i öppen terräng. För så säger ju lagstiftningen. Med sitt termiska sikte. Och så filmar man under tiden. Och så riktar man om bössan. Och så kanske kamraten säger... Nu är de uppe i skogen. Åh, fantastiskt, jag ser dem. Pang! Och så sköt man upp i skogen.
Mm. Och det fick man ju inte göra.
Nej, det fick vi ju inte göra. Nu var det ju öppen terräng. Men det här är också lite intressant. För det skulle ju kunna vara så att jag har en åtel. Och den har jag förlagt upp i en skog. I en glänta. Och vid den här åteln har jag satt en vakkoja. Och så kan jag sitta i min vakkoja. Och så kan jag sitta där och kika. Och när vildsvinen kommer så behöver de inte stå precis under tunnan. Utan de förstår vid åtelplats. Det har ju lagstiftaren sagt. Det kom vi överens om när vi började här idag, eller hur? Jag läste. Mm.
Och just i Götland där allt är så stort. Då kan ju vid en åtelplats, det kan ju vara 25 hektar.
Oj, oj, oj. Du har, ja, allting är större just i Götland.
Bra, ändå intressant att du sa det. Vänta. Förlåt. Men jag säger att alltså, vid åtelplatsen, det är i närzon till åtelplatsen. Vildsvinet ska kunna ha kontakt vid fodret, vid åtelplatsen. Det är inte rimligt att tänka att 10 hektar ner så bara, det är min åtelplats.
Men det var precis det här jag ville ha.
Ja, för det är det ju inte. Utan det är där. Där om jag skulle ha angjort ett grönt ljus, eller kanske har. Det är där jag kanske inte behöver något grönt ljus om jag har mitt termiska sikte. Skit i det. Där jag, om jag hade haft ett grönt ljus skulle få en ljus eller cirkel till exempel. Ja. Där är det rimligt. Man måste också kunna tänka att vi är ju alla relativt smarta personer. Det finns inte i lagstiftningen en uttalad exakt. För det här, vi har pratat om det här förut och jag har fått lite reagens på det här. Vi gjorde ju en liten film på Jägarförbundet där Daniel Lindgren pratar så himla bra om det här och jag får prata lite juridik. Och då säger jag i filmen så jag säger... Ja, men om jag sitter i mitt torn vid åtelplatsen, det står ju då en bit bort från själva åtelplatsen. Mm. Du vet, vid åtelplatsen där jag tänker att vildsvinen ska skjutas. Men det är i en skog. Och så kommer vildsvinen bakom ryggen på mig.
Mm. Då får du inte rikta om.
Då får jag inte rikta om och skjuta ut i skogen. För då är det inte vid åtelplatsen. Men jag har hittat en liten grej.
Okay.
Om den här åtelplatsen ligger i öppen terräng.
Just det.
Och mitt torn, eller var jag nu än sitter, om jag sitter på en sten eller så, är också i öppen terräng. Och vildsvinen som jag vill skjuta på vistas i öppen terräng, fast bakom mig. Och jag har kulfång. Alltså jag har tänkt på allt som 27 paragrafen säger.
Mm.
Då får jag rikta om.
Just det.
Så jag har inte sagt att man inte får skjuta bakom sig.
Nej. Nej, men så här. Jag tror ibland så upplever jag när man sitter runt lägerelden så här och det diskuteras om sådana här saker och alla har... Det är nästan som en sport att försöka hitta hålen i lagstiftningen. Mm. Och det man ofta glömmer bort då är att när man har uttryckt sig lite generellt, som till exempel vid åtelplats, skulle det bli en domstolssak, då gör ju domstolen en bedömning om i det enskilda fallet, vad är rimligt att bedöma här? Och då räcker det inte med att man som åtalad sätter sig med armarna i kors och säger, ja, men jag tolkade det så här och tyckte att det var en bra tolkning. Det spelar faktiskt ingen roll. Utan då handlar det om vad är en rimlig tolkning givet förutsättningarna i den här situationen och så att syftet med lagen är uppfyllt. Och det är heller inte bara det som står på raderna i lagboken som gäller, utan det är också att titta på förarbeten, utredningar, regeringens proposition, utskottsarbetet i riksdagen för att komma fram till hur ska det här tolkas, hur ska det här tillämpas.
Just det, men det då krävs det att vi får till en tolkning.
Ja. Det har vi inte kommit så långt än.
Nej,
så
precis. Många vi har inte prövat det i saken. Nej. Och det är klart att det har väl sagts någon gång att säga, ja, men om man får en fråga, det händer ju att man får fråga, vad får jag göra? Ja, alltså, om någon anser att det är min uppfattning eller det jag säger är fel och de har en annan tolkning, ja, de kan ju prova att följa det. Jag kommer inte uppmana det. Men om de väljer att göra det, då kan det ju komma till stånd en prövning i sak.
Och då måste man stå för det man har gjort.
Ja, det får man ju göra. Ja. Det kommer man ju inte undan.
Precis. Oavsett vilken tolkning man tycker att man har gjort och hur fiffig man har varit och vilka hål man än tycker att man har funnit.
Ja, vi är väldigt fiffiga där ute. Vi är ju det. Är och det. Man vill liksom tänka till, hur kan jag komma runt?
Exakt så. Jag tycker det här är jättespännande. Men sammantaget då, så de här möjligheterna till ny jakt eller vad man ska säga, natttid med de här olika nya riktmedlen. Det har ju lett till också, skulle man väl kanske kunna anta, att den nedgång vi ser i vildsvinstammen nu, att det har bland annat med det att göra. För vi har ju haft Jonas Malmsten som är viltpatolog och veterinär som har pratat lite grann om salmonellan här i podden tidigare. Och den har ju såklart varit en bidragande orsak. Men det här fullständiga stupet nästan som vi ser i siffrorna i antalet vildsvin, det kan ju inte bara vara det, eller hur? Det måste ju vara någonting mer.
Ja, det enligt mitt förmenande, eller så som man från förbundets sida tänker och säger, så är det ju så att det är klart att de här hjälpmedlen har bidragit till en drastiskare, mer drastisk säger man kanske, sänkning av siffrorna. Så får man ändå tänka.
Och det är ju, målbilden har ju varit att trycka tillbaka vildsvinstammen, men nu måste vi börja kanske fundera över förvaltning, beroende på hur det ser ut lokalt. Det finns ju jättestora variationer fortfarande, eller hur?
Så är det. Det är fortfarande många som hör av sig som har stora bekymmer med vildsvin.
Absolut, så är det ju. Men där finns det ju en anledning att gå in och göra åtgärder. Det finns ju andra åtgärder som inte bara går ut på heller att skjuta, utan vi kan i vissa fall kanske man måste skydda sig på andra sätt. Mm. Det är också en annan sida av det här med vildsvinen och deras skövlanden. Det är ju det här med att man vill skydda sin gröda. Ja, och du vill ju jaga. Mm. Och nu vill du skyddsjaga i grödan. Och då är det då öppen terräng?
Ja, men den är intressant. Mm. Väldigt intressant. I Östergötland blir det ju inte det, för där är ju grödorna så fantastiskt bra.
För allt är större i Östergötland.
Exakt, så där blir det ju inte öppen terräng att gå ut i ett fält. Men är det öppen terräng när de kommer ut i ett sprutspår? Eller är det faktiskt grödan är så god så den till och med har lagt sig ner fläckvis över gärden?
Ja, men är det så att det har lagt sig ner? Om man kan se viltet, man ser precis vad som är framför, på sidorna och bakom. Alltså det, ja...
Gud vad juridiskt det här blir.
Ja,
nu.
Det kände jag också. Men ja, då kan man bedöma det som att man kanske skulle kunna skjuta. Men får jag bara ett tips från coachen? Om man tycker att det är bökigt, då kan man ju göra som många av oss gör. Man monterar en lampa så här på
exakt.
Pannan eller på kikaren.
För nu är vi lite grann tillbaka till det här som jag menar är alltså syftet med lagstiftningen. Varför har man skrivit lagstiftningen, eller i det här fallet förordningstexten som man har gjort? Jo, för att de här termiska sikterna, du ser inte saker på samma sätt i dem. Man kan missa trästammar, de registrerar temperaturskillnader. Och det behövs inte särskilt mycket hinder för att du ska missa en sån här värmesignatur. Vilket innebär att har du då inte fullständigt rent skottfält, så kan du inte vara säker på att du inte skadeskjuter någonting som står bakom. Du kan inte vara säker på att du inte har någonting i vägen som ändrar kulans kulbana och alltihopa det här. Så du är tillbaka i syftet hela tiden. Eller hur?
Ja, jag kunde inte sagt det bättre själv. Jag var helt rätt.
Vilken tur. Du är lika mossig du.
Jag sitter som sagt i KU. Varför förväntar du dig?
Nej, men du har helt rätt. Och då kanske vi kan göra det så lite enklare. Vi går tillbaka till det som också står. Så står det 14 paragrafen i jaktförordningen, men det går bra att använda sig av rörlig belysning.
Just
det. Så vi kan lösa det på andra sätt. Mm. Om man känner tvivel, låt bli.
Precis.
Mm. Alltså det är inte så svårt.
Värin.
Och vi har ju klarat det. Jag tror att det är många jägare. Jag fattar att det är roligt. Men man kanske då inte behöver precis där. Den här gången. Men såklart, är det öppet sprutspår och man ser viltet. Men jag är lite knepigt med sprutspåren. För när jag går i dem, nu är jag ganska kort, det kan ju inte ni se. För ni ser ju inte mig här. Men jag är bara 1,60. Så när jag går i sprutspåret, jag får ju... Ja, det är ju uppväxt en bra bit. Mm. Även fast det är glesare. Så är det ju. Mm. Så ska jag... Nej.
Sprutspåren är ju väldigt smala
hjul. De är väldigt smala hjul.
Ja. Det gäller att vara försiktig helt enkelt. För alltså, jag tror vi cirkulerar ändå då tillbaka till det här. Att är det nu så att vi inte klarar av att använda det här förtroendet ändå som jägarkåren har fått när det kommer till de här nya möjligheterna. Och att vi inte då dels klarar av etiken, dels klarar av förvaltningen på nya nivåer med nya möjligheter. Då kommer det ju sluta med att det här dras tillbaka. Det kommer ju bli så på det ena eller andra sättet att vi inte kommer att kunna fortsätta.
Ja, det är ju risken att vi tappar det här privilegiet. Ja, så är det.
Så det här är ju ett sån här gyllene exempel på där det spelar roll vad vi gör. Alla liksom.
Och
varje tidningsartikel som går i fel riktning som råkar bli effekten av att någon ja, men drogs med entusiasm eller vad man ska säga, det skadar möjligheten att behålla de här förutsättningarna som vi har fått med de här nya riktmedlen.
Ja, men då kan vi, om vi då bollar tillbaka till det vi pratade tidigare om, så här, sociala medier och etik. Där, det du säger, det kan vi ju lägga på alla bilder som vi lägger upp.
Exakt.
Alltså vi måste ju inte alltid fotografera. Alltså jag säger inte att alla gör det, nu säger jag måste vi alltid. Men man kan ju, det finns ju andra bilder från jakten att spegla. Gemenskapen, kamratskapen, hundarnas glädje. Det finns väldigt mycket duktiga fotografer och konton som gör det. Men jag menar, vi i gemene man, vi kanske också ska tänka oss för. Så att det inte blir... Ja, men, ah.
Men det ska man nog alltid göra.
Jag tror det är
klokt.
Ska
inte ge bränsle på en tråkig brasa.
Nej.
Nej, men jag kan tillägga också, för alltså det finns just nu i EU en diskussion kring det här med, alltså, på internet, olämpligt, olagligt till innehåll och så. Och Sverige försöker hålla emot ganska hårt, men det finns de krafter i EU som vill att man ska säga åt alla de här plattformarna, typ Facebook, Twitter, Instagram och TikTok och allt vad det kan vara, att även olämpligt innehåll, vad nu det är, på det ena eller andra sättet ska begränsas. Och jag tror det bästa sättet att sätta stopp för att man ska hamna i den diskussionen vad som är olämpligt och bara prata om vad som är direkt olagligt, det är också att bjuda på färre tillfällen att peka på det här är så fel, det här borde vara otillåtet, det här borde plockas bort.
Ja, jag håller med, det vet du, för jag sa ju det precis, ja. Men det skorrar också lite illa i mig, för vi helt plötsligt begränsar vi också yttrandefriheten, åsiktsfriheten. Alltså för några år sedan, det är väl ganska 3-4 år sedan, 3 kanske, då var jag på en sån här dating-app på nätet en kort period, och då hade jag bild på mig själv med en död grävling. Den var svartvit.
Grävlingen?
Ja.
Jag tror att det var hela bilden, John. Men det gjorde inte grävlingen någon större skillnad.
Nej, men alltså på riktigt. Jag tror att man plockade... Jag blev anmäld för den här bilden så många gånger. Det var så mycket nykränkta. Men ändå, för jag gillar ju män. Så jag tänker att det var dem. Men what? Så att, såhär, jag tänker också ibland såhär, vadå? Sen fick jag ju ta bort den där bilden, för den fick inte vara kvar. Så jag var ju kanske inte kvar i det där forumet särskilt länge heller. Men alltså, är ni med? Helt plötsligt ska vi begränsa oss.
Vad var det för djur istället?
Det blev en jämtvakt.
Jaha, så det var inte ett skjutet djur istället?
Nej,
men precis. Men vänta, det är faktiskt precis det som hände. Då fanns det inte längre ett skjutet djur.
Och då begränsade
du inte någon jävla fisk och jag hoppade inte på något fjäll.
Nej.
Inget sånt bara. Men är inte det fan, det är ju tragiskt. Var det dit vi skulle hamna? Ja, jag tycker vi ska agera på sociala medier lagligt och etiskt och kamratligt, superviktigt. Men
du satt förmodligen inte på bilden och pekade på skotthålet och skrattade och
nej.
Så det var ju inte en oetisk bild. Nej, du hade ägnat dig åt en fullt laglig verksamhet och var glad över det du hade gjort.
Ja, tyckte jag.
Ja.
Jag hade inte ens ingen bössa. Händerna på knäna, det var sedligt.
Ja, men såklart, men det blir ju också... Alltså det här med yttrandefrihet är ju jätteknepigt. För alltså... Även det är ju någonting man hela tiden måste förvalta hela tiden. Jag säger inte självcensur, men det är ju hela tiden en balansgång.
Fan, men vi är ändå lite där och tassar. Jag sa också så här, vi ska vara lite etiska. Och vi tycker ju alla det.
Ja, ja, ja.
Men vi är ändå lite sniffar där på det du sa och kallade självcensur. Och det kan ändå...
Nej, men jag tror att man måste balansera det. Kan man stå för det och också säga att ja, men det här är någonting som
man representerar sig själv? Alltså,
laglig verksamhet är en sak. Men också att man klarar av att säga att ja, men jag kan låta det här representera mig och mitt skrå. Alltså, det handlar ju inte bara om att dra yttrandefriheten till sin spets hela tiden. Ibland tror jag det handlar också om att ja, men vad vill jag ha ut av det här? Hur vill jag att andra människor reagerar? För yttrandefrihet är en sak, den är viktig. Men vi kommer aldrig kunna kräva av människor att ha en positiv reaktion på allting man gör och säger. Och det är där jag tror att vi kör fast. Det handlar inte om att vi vill begränsa yttrandefrihet, utan att vi vill förstå att ja, men det vi gör spelar roll för hur vi tolkas av vår omgivning.
Och du vet ju vilka 3 frågor vi ska ställa oss, Erik, i det vi håller på med. Är det lagligt? Är det lämpligt? Vill vi läsa om det i Aftonbladet?
Ja, exakt så. Det brukar vi alltid säga på våra egna möten.
Ja.
Vänta, är inte det ändå ganska... Det var en ganska låg nivå på vad som printas också. Så. Men bra råd. På riktigt nu. Nu var det inte roligt. Men det är ju ett bra råd.
Ja. Men det är ju lite grann så. Alltså, det är ju inte olagligt att göra att lägga ut någonting. Men frågan är, gynnar det mina syften som jägare?
Precis.
Gynnar det mig Så ja, tänker jag.
För det är klart att jag har publicerat massa bilder när jag har skjutit och varit jätteglad.
Ja.
Men det är klart att de bilderna har ändrat karaktär över tid när kunskapen har blivit kanske lite djupare.
Exakt så.
Och bredare, tänker jag.
Och apropå bilder så är det ju som sagt många av de här termiska och andra liksom mörkersikten som spelar in. Alltså med så högteknologiska.
Ja.
Och de filmerna och bilderna börjar man ju se mer och mer också cirkulera runt.
Mm.
Och framförallt de här som avkänner värmen då, där kan det bli väldigt grafiskt efter att skottet har gått och djuret blöder och rör sig en bit. Och det kanske inte är fel att lägga ut det beroende på kontext. Men jag hade nog låtit bli.
Jag har sett massa sådana filmer. Mm. Ja.
Jag tror så här, Erik, vi ska snart börja gå ner för landning. För det är andra saker som pockar på uppmärksamhet. Men det hade varit intressant att knyta ihop det här lite.
Ja.
Och se vilka problem ser du i framtiden med det här. Vad behöver vi göra faktiskt? Och sen gärna också avsluta med vad som är din riktiga favoritjakt.
Det vet du ju. Jag ska berätta sen då. Ja, i framtiden kommer vi nog se att problemen... Ja, det var en svår fråga. Den är ju svår, den där frågan. För kunde man säga lite
det
i framtiden...
Det blir lite att spekulera egentligen.
Ja, för då hade man också kunnat kanske... Jag tror att vi kommer uppleva att det har jagats fel viltsorter vid fel tidpunkt med de här hjälpmedlen. Det tror jag faktiskt. Och att det här kommer att bli ett problem. Alternativt att det här blir någonting som man lyfter och uppmärksammar och pinpointar och försöker liksom begränsa. Ja, men att man anmäler det här i större grad och...
Hur ska då Jägarförbundet, som är den stora organisationen i det här, hur ska man hantera det från Jägarförbundets sida?
Jag personligen tycker att Jägarförbundet ska erbjuda utbildning.
Mm.
Hur använder man de här? Och när är det lämpligt? Och hur ser det ut? Och hur tolkar man bilderna? Och när ska man inte använda det? Så man tydliggör. Och att man kanske... Jag tror att man måste hela tiden hålla folk vakna.
Ja.
Glöm inte. Eller nu är det tid för den här jakten. Då får du använda de här hjälpmedlen. Ja, man gör lite blänkare. Väcker folk. Så, vad får jag ha? För det är ju klart att det är jätteroligt. Det är roligt med ny bössa. Alla nya grejer man har är ju svinroliga. Så är det ju även de här.
Det är ju en prylsport.
Ja, men det är det ju. Men problemet är ju inte heller, så du kan ju ha din termiska kikare till exempel och kika med på natten. Men det är när du angör den på bössan med syfte att jaga, eller bara du har angjort den, det är där du liksom, då går det inte.
För kikar man bara, det är ett jättespännande sätt att inventera viltstammar på.
Ja, absolut. Visst är det så.
Och så är det mysigt att sitta ute i mörkret.
Ja.
Det är väldigt mysigt. All right, vad är min favoritjakt?
Mm.
Ja, men min favoritjakt är ju att vaka eller smyga på vildsvin på kvällar och nätter. Jag tycker det är fantastiskt. Det är också det jag gjort allra mest.
Sommarjakten då i spannmål?
Ja, spannmål. Och, ja, men vem njuter inte av att sitta och frysa i smällkalla vintern i mörkret och vänta? Och så hör man att de är på väg. Det är ju fantastiskt.
Men sen har jag ju hört... Och så kommer de närmare och närmare och närmare och sen hör man...
Ja.
Och sen är de borta.
Fast jag kan tycka att det kan räcka. Nyans, men det räcker.
Ja, då slipper man släpa sen.
Ja, men igår, faktum är att jag var ute och jagade igår kväll.
Ja.
Och då var det så. Vi fortsatt vid lite olika gubbar och gubbkärringar kan vi säga. Då. Vi satt på lite olika pass och sen så blev det hände inte så mycket. Det var ganska tråkigt. Så några av oss beslöt att vi ska smyga lite och där vi kommer överens här kunde man smyga. Och så, smyget blev inte jättebra. Det pratades lite sådär. Så till slut så bara, vänta. Att jag hör dem. Ja, så smög vi fram. Och då hör vi att de är i ett slån. Så vi liksom bara sjunker ner. Och så pekas det fram och tillbaka. Om det blir läge, vem får skjuta? Ja, vi kom överens. Pek, pek, pek. Och där är det här mörkret. Och månen var liksom uppe. Det hade regnat så hade det bara spruckit upp. Så bara hör jag att de kommer ut. Men vi satt ganska länge och har lyssnat på dem. Så kommer ut. Det var inget skjutbart.
Nej.
Så det blev inget skott. Men vi satt och hade sån kontakt med en sugga på så här 15 meter. Hon bara, titta, och sen hände det ju. Ja, så drog de. Fantastiskt.
Jag fastnade vid att det var någon stackare, någon lycklig människa som hade fått regn. Jag fastnade där.
Fyra droppar. Vänta, jag hörde på min jacka. Så här, klipp, 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 okay. Klipp. Nej, det var inte regn. Men i helgen.
Inte regn som, ja precis, ska regna av fruktansvärt.
Ja, men inte någon regn av värde.
Vi hoppas.
Det gör vi ju.
Ja, det ska bli mycket regn i helgen.
Ja, vad roligt. Härligt att höra känslan där. Ja. Verkligen. Man blir sugen.
Ja, men man blir det.
Men ni kan trycka på knapparna, grabbar.
Ja.
Ska jag sköta jakt?
Någon ska göra det.
Jag måste komma ut och jaga nu. Det här håller inte. Problemet är att i helgen så håller jag ju en av mina bästa vänners svensexa. Så då kommer inte heller det bli av.
Nej.
Nej, vi får ta det vid tillfälle. Tack så jättemycket för att du kom till oss, Victoria Andersson.
Tack för att jag fick komma. Jättetrevligt, verkligen.
Superroligt.
Och tack John, nu ska du springa på möte.
Ja, det ska jag göra. Mm. Tack för idag.
Jaga.
Ja, jag lovar, innan jul.
Det är ju väldigt högt ställt.
Ja, det är mer och mer det känns, då är det så.
Ja, men god jul då.
Ja, tack för idag. Hej.